I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Glad onsdag, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Podcasten är där jag och Emelie Uggla, hej.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Där vi ställer hela Sveriges läkare, allmänläkare, snart allmänspecialist, Jesper Salén mot väggen.
Ja.
Välkommen tillbaks. Så.
Tack.
Du var borta förra veckan på grund av sjukdom.
Ja, men alltså det är ju så, ni vet ju det här, men jag har varit stresssjuk.
Ja.
Och nu skrattar jag,
ja.
Och det är inte för att skämta bort det, men det är lite ironiskt med tanke på att vi spelade in ett avsnitt om stress.
Av stress, ja, fick det att totalt tappa det.
Nej, jag hade nog, det hade varit ganska många veckor med lite för hög stressnivå på framförallt jobbfronten.
Ja.
Och sen bara slog det igenom, så att när jag satt och förberedde avsnittet av stress så beskrev jag mig själv i princip.
Det är lite ödets ironi.
Ja, det är,
hoppas vi
är det
inte gör ett avsnitt om bara som tok AIDS. Så att
nej, men vi är ju friska män. Ja.
Ja.
Men i alla fall, vi är jätteglada att sitta här med dig.
Nej, men jag är jätteglad också. Och tack för...
Du mår lite bättre nu.
Jag mår otroligt mycket bättre än sist vi sågs. Mm. Och framförallt så har jag kommit fram till... Jag har liksom haft möjlighet att tänka mig fram till såna viktiga livsgrejer. Hur jag vill ha livet och vad jag ska välja bort i livet för att göra det jag brinner för och tycker är kul. Och jag är så glad över att få komma tillbaka hit.
Mm.
För det här är liksom mitt happy place.
Mm.
Vad härligt.
Ja.
Det är härligt att höra. Och jag bara tänkte, det brinner för mest, så att nu dansar Jesper salsa flera gånger i veckan. Bara dansar, så han svettas jättemycket.
Precis, på 2 veckor så har jag bytt karaktär.
Ja, att du bara är så dansare, bättre, det är så mycket som bolero.
Ja. Mm.
Nej, men jag försökte bara segwaya in dagens ämne. Dansar man väldigt, väldigt mycket salsa i svettiga lokaler i New York, så börjar man svettas väldigt mycket. Vi ska prata om svett idag.
Vi ska prata om svett.
Mm.
Ja.
Alltså, och det kan ju vara allting från när jag svettas helt kopiöst mycket på gymmet.
Mm.
Eller nattliga svettningar, eller andra typer av svettningar.
Eller när man inte svettas på gymmet som jag.
Ja.
Mm.
Och då är det inte för att jag är lat.
Nej.
Det är något annat.
Nej, men precis. Svettningar, alla svettas till och från. Det är ofta förknippat med ganska negativa associationer, eller hur?
Ja, men det är väl ungdomsminnena, att det luktar liksom hockeyhandske om killar som inte tvättar sig.
Ja, men precis. Pubertetssvett är liksom ett eget kapitel, kan man säga. Så det ska vi också ta upp. Just att svettas, varför svettas vi, tror ni?
Jag tror att det är för att vi ska bli av med gifter.
Ja. Jag tror att det är för att kyla ner kroppen.
Kyla ner kroppen? Ni har båda rätt.
Yeah!
Jag skulle nog säga att det är nog mer alltså, som en termoreglerande, alltså en temperaturreglerande process. Men vi gör oss även av med urinämnen, alltså inte kiss, men samma ämnen som vi gör oss av med i kisset.
Mm.
Kväveföreningar och sånt där gör vi oss av med i svettet. Så att du har rätt, Emily. Men det är det här med temperaturen. Det är ett effektivt sätt att reglera kroppstemperaturen. Tänk er själva när ni sitter i en varm miljö och sprayar lite sån här lite vanligt vatten med en blomsterspruta.
Ja, vad fint. Ja,
det är ju vad vi gör egentligen, fast vi sprayar inifrån kroppen.
Okej, så det är så här, vi blir varma. Vi är inte varma på grund av svettet. Vi är varma och sen kommer svettet.
Precis.
Yeah.
Och värmen. Nej men det här tänker ju inte alla på. Så det är jättebra.
Nej, men jag har verkligen inte gjort det.
För det är ju så att antingen om vi tränar eller rör på oss. Då ökar vår kroppstemperatur. Muskler frigör värme. På grund av att vi rör på oss och aktiverar musklerna. Och då behöver vi kyla av oss. För att vår kropp kan inte ha vilken temperatur som helst. Nu lämnar jag över LA till dig.
Åh, tackar.
Gulliga
LA. Trollunge.
Vår poddhund.
Ja.
Eller det är en världshund. Men just nu är det en poddhund.
Det är det.
Nej, men precis. Så att antingen att vi blir varma inifrån. Eller att vi blir varma utifrån. Det vill säga sitter i en varm situation.
Bastu.
Och då... ja, en bastu är ju väldigt...
Det är så kul att du bara så här, jag vet ett rum som är varmt.
Och där vill jag komplettera med en bastu som är på.
Ja.
Ja, nej, nej, jag skojar. Ja. Nej, men precis. Och det är ju så här, vi svettas normalt. Nu är jag lite allergisk mot hundar. Det är därför jag är lite röd. Men det gör ingenting, för det är värt det.
Mm.
Alltid värt det. Men vi svettas normalt upp till så här 0,5 liter svett per dag, per dygn. Men vi kan också svettas flera liter per timme om vi liksom anstränger oss. Men det kan vi inte göra hela tiden såklart. För då får vi slut på vätska.
Jag tycker det låter så sjukt. Jag har ju redan sagt att jag svettas väldigt lite, till och med alltså när jag springer. Alltså nu har jag börjat svettas mer.
Bra.
Men det är svårt att tänka mig att jag svettas en halv liter om dagen.
Någon deciliter till en halv, upp till en halv liter ungefär.
Men det är lite... medan man sover.
Men ibland svettas jag så jävla mycket att jag känner hur det rinner nedanför armarna.
I armhålorna framförallt? Ja, eller?
Ja. Ner alltså på sidan av kroppen.
Det är sant.
Just. Ja, men jag kan känna, och framförallt då, om man har varit stressad eller haft
stress.
Liksom ångest, så kan jag känna den här klassiska kalla droppen på ena sidan, alltså från armhålan, som bara rinner ner. Och då brukar jag tänka, det här känns inte så bra.
Men det var en gång jag spelade in ett tv-program och så blev jag helt inlindad i bubbelplast, alltså som en rustning, och så skulle vi ha turnéspel på såna monowheels.
Det är också en väldigt vanlig anledning till att man svettas.
Men alltså, vi filmade 2 timmar sommar och sen tänkte jag att vi är på det, drack ingen vatten. Sen var jag helt dyngsur, men sen blev jag ju supersjuk, låg i frossa och blev jag överhettad då liksom.
Kanske intorkad?
Ja.
Alltså vätskebrist.
Ja, fruktansvärt obehagligt.
Jättedåligt.
Heter det intorkad?
Ja, intorkad.
Jag trodde det hette uttorkad.
Ja, jag vet, men sen när man börjar bli läkare, då börjar vi säga intorkad.
Då gör
man det. Men jag kan liksom inte försvara det. Jag kan
intorkad.
Inte försvara det.
Ja. Du måste dricka vatten, annars blir du intorkad.
Det är uttorkad. Ja. Gud,
nej, men och jag vet, alltså, om vi nu ska bara mikropausa i det, eller stanna upp i det, så undrar jag om det har att göra med uttorkad. Kanske om man skulle ligga liksom som en torkad tomat, en soltorkad tomat. Men intorkad om torken kommer inifrån, så att säga att man... jag vet inte vad
jag... vet inte, eller?
Nej,
jag vet. Bara, så här,
för det har något med tork att göra.
Ja. Då kände jag vad som kan hända om man blir liksom överhettad eller intorkad. Då.
Ja.
Det var fruktansvärt.
Ja, men det är fruktansvärt.
Det kan vara farligt till och med.
Det är jättefarligt.
Är det?
Eller, alltså... nu ska jag inte skrämmas, men det kan vara väldigt farligt om, och framförallt om man är äldre eller inte kan få i sig den vätska, liksom har de marginalerna att man kan återställa det där på egen hand. Men det är absolut en vanlig orsak till att många, framförallt äldre, måste läggas in på sjukhus på sommaren.
Okej.
För att det är så varmt.
Men en följdfråga då?
Ja.
Om man åker till Grekland med familjen.
Ja.
Då är det alltid någon i familjen som blir intorkad.
Är det så?
Ja, men du vet att så här, någon kanske blir magsjuk.
Ja.
Får ingen vätska i kroppen.
Ja, men precis.
Till exempel. Och så här, vill knappt dricka en klunk Coca-Cola Zero. Mm. Alltså förstår du, man får inte i sig någonting. Hur länge kan man hålla på så? Utan att man ska tänka så här, okej, nu måste vi uppsöka ett sjukhus liksom.
Alltså, det är en svår fråga att
svara. Om vi säger att det inte är en gammal
på.
Människa, om det är någon som är liksom, som jag.
Ja.
Till exempel.
Superung, superung människa.
Ja.
Ja, jag kan inte svara på hur länge man kan hålla på så. Utan oftast, ju yngre man är och friskare i övrigt. Njurarna är viktiga att de mår bra och sånt där när det gäller vätskebalans. Men då brukar man klara det bra. Men jag menar, solsting, det är ju en form av, alltså du blir extra varm och också en intorkning kan vara dödligt. Men det betyder inte att vi behöver vara rädda för sommaren för nästa säsong, utan man kan bli jättesjuk.
Men det är
man kan börja kräkas och då blir man ännu mer uttorkad.
Ja,
men det är konstigt då när du är intorkad och kroppen måste ha vätska, men kroppen vill inte ha vätska.
Nej, det tror jag är för att när saker är så ill, alltså när det är så kall, så blir man ofta illamående.
Ja.
Och då är det svårt att få i sig vätskan. Så då blir liksom, kroppen vill inte ha vätska. Så att det gör att det blir lite svårare.
Ta en liten isbit och ha i munnen.
Så att... ja, men
det har jag gjort en gång. Alltså vatten. När jag var dunder bakis. Alltså det här länge sedan.
Ja.
Jag var kanske 20 någonting. Och kräktes av allt. Då började jag hämta blåbär ur frysen. Som jag sög på.
Det var min bakisgrej också. Så frysta bär. Och isglass.
Ja,
gott.
Faktiskt.
Jag kommer inte ihåg när jag var bakis senast.
Nej, men eller hur?
Kommer ihåg exakt ihåg, första september, råbakis.
Ja.
När vi började vara nyktra. Men tillbaka till svetten, Jesper.
Jo, nej, men det är ju så här, förutom temperaturreglerande funktionen så har vi även en funktion, för att det finns lokaler, det finns två typer, egentligen tre typer, men jag delar upp dem i två för det blir lite enklare. Och fuskar inte så mycket. Men det finns två typer av svettkörtlar.
Mm-hmm.
Det finns några som kallas för de ekrina körtlarna, svettkörtlarna. De finns överallt på kroppen. Deras uppgift är temperaturreglerande. Och doftar inte. Det är det här svettet på, som vi får dels när vi tränar. För att reglera temperaturen. Ofta på bålen, alltså på överkroppen. På bröst och på ryggen. Det är det här sportsvettet.
Ja.
Har ni tänkt på att det inte doftar så ofta?
Nej, alltså det är tröjan som doftar om den används 2-3 gånger och blir varm. Och
ja, men precis.
Det är surt liksom.
Ja, och det täcker liksom stora ytor. Du har en högre densitet, en högre täthet av de här körtlarna i armhålor, handflator och fotsulor. Mm. Där kan det vara mellan 100 till 600 körtlar per kvadratcentimeter.
Oj.
Det är rätt mycket. Låter.
Så då har jag extra mycket eftersom att jag har lätt för handsvett.
Ja, och varför har vi så många på fötter och fotsulor? Alltså, eller på fotsulor och handflator, tror ni?
Ingen aning.
Nej, nu är jag pedagogisk. Kommer ni ihåg, alltså, vad brukar man göra när man ska bläddra igenom en bunt med papper?
Slicka
på pekfingret. För att torra händer, man får ett sämre grepp.
Aha.
Ja.
Mm,
och jag kan tänka mig att det är samma sak med fotsulorna. Alltså, ja, på den tiden vi inte bar skor. Kommer ni
fast
ihåg?
På andra sidan när man klättrar så har man ju talg för att ha torra händer.
Ja, men precis.
Det blir lite svårt.
Men det kanske är liksom...
Det var ett problem för mig. Jag körde som flytande talg. Det såg ut som att jag hade gipsat händerna för att jag har sån handsvett.
Ja.
Men jag tycker det är intressant. För att...
Ja, men det är intressant. Det kanske är för mycket handsvett av någon, nu bara spånar jag, kan vara ofördelaktigt.
Men liksom tyngdlyftning i...
Då har man ju talk också.
Ja.
Och, men det är kanske till för att man ska klättra gymnastik. Kort bara.
Ja.
Med gymnastik, allting. Jag vet inte.
Ja. Intressant.
Mm.
Men det är i alla fall...
Kommer jag med ett S i rockärmen och slog till...
Var du djävulens advokat?
Ja, men det är bra.
Jag har aldrig förstått vad det betyder, men absolut.
Jag tror det är just det här.
Vad betyder det? Kan vi bara, förlåt, jag har alltid undrat vad det betyder. Jag har alltid hört det.
Men är det inte så här att någon kommer med en tes eller ett påstående som verkar vara sant och sen så kommer någon och bara, eller förstör det på att stå.
Nej, jävlen, jag tänker bara på filmen med Keanu Reeves och Al Pacino. Och Al Pacino var ju djävulen.
Ja.
Och så var han hans advokat.
Ja, jag trodde ni menade djävulen alltså, Bär Prada.
Nej.
Fy fan, nu kommer folk bara så här, vi kan inte lyssna på de här som inte vet. Det är superenkla. Ja, uttrycket.
Det är inte enkelt.
Men det var bra. Det måste jag lära mig överlag som människa. Men kanske inte idag då. Men i alla fall, så det är därför vi har ökad densitet på handflator och fotsulor. Det som är intressant är att de här ekrina körtlarna, alltså just på handflator, fotsulor och under armarna, det styrs väldigt mycket av, alltså dels temperaturreglerande, och där har vi temperaturcentra i liksom längst in i hjärnan, i hjärnstammen, reptilhjärnan, som styr alla de här sakerna. Mm. Det centrat styr genom nerver de här stora områdena där vi svettas, alltså bröst och rygg, och ju större område desto effektivare värmesänkning, temperatursänkning då. Mm. Större områden. Men just handflator och fötter och under armarna styrs väldigt mycket av vårt sympatiska nervsystem. Mm-hmm. Och det har vi pratat om jättemycket, för det sympatiska nervsystemet är det som aktiveras vid ångest, vid stress bland annat. Så att det finns säkert en funktion, det här fight or flight, att när vi ska slåss eller fly så måste vi kunna greppa saker bra, och därför får vi mer handsvett.
Det är sjukt.
Vilket då innebär att när vi är stressade eller har ångest så får i alla fall, ja, men vi, då får vi ofta mer handsvett och fotsvett och LP-skivor under armarna.
Mm. Får jag göra reklam för en deo?
Ja.
Alltså jag måste göra det.
Ja.
Att jag kände ju att min deo, du vet, ibland på grund av svett kan deon också börja lukta äckligt.
Mm.
Men då köpte jag en jättebra deo från Emma S.
Emma
S?
Det är Emma Hans Wiklunds fru.
Ja. Jaha.
Som liksom luktar, den luktar typ som en god kräm. Wow. Men också gör man så här, man duschar. Sen ska man torka ordentligt under armarna. Sen tar man på deon. Och sen när man har tagit på deon, då ska deon torka och sen tar man på kläderna.
Ja, ah, då misstänker jag, vi kommer till det sen lite vad man, ja, behandling och så. Jag misstänker att det där är en antiperspirant och inte en deodorant.
Aha.
Ja, vi ska prata om skillnaderna.
Ja, för att man tänker alltid på antiperspirant. En sak, du, med de här körtlarna.
Ja.
100-600 per kvadratcentimeter.
Ja, på de områdena då. Som vi
är det de man förlamar om man använder absolut torr? Alltså, är det de man täpper igen?
Vi ska prata om, det kommer.
Okej, okay, och är så nyfikna och, bara. Ja,
nej men absolut. Nej men det kommer till just behandlingen.
Ja.
Men det är en väldigt bra fråga. Och jag kan säga att, jag kan ge en teaser att inte förlama, men...
Nej men det var ju bara jag som, ja, såhär, vet du, jag tänkte såhär att jag skulle säga något annat. Och då tänkte jag att jag skulle säga, vet du vad? Det är faktiskt så att man förlamar dem. Så det var en chansning på att jag skulle ha rätt.
Nej, men det finns en annan behandling sen som, där man mer kan tala om att förlama.
Okay.
Mm.
Det är i alla fall de ekrina körtlarna.
Ja.
Och det svettet som produceras i dem och som kommer ut är ungefär som saltvatten. I de flesta fall har den en lägre saltinnehåll än vad vi har i kroppen. Så att det är en hypotonlösning, kallar vi det för. Även lite mjölksyra kan komma ut i den här ekrina svettkörtlarna.
Ja, är det, kan det bli... Vänta. Ja. Det här kanske låter skitkonstigt. Men ibland tycker jag det ser ut som när Nisse och jag tränar. Då ser det ut som att Nisses svett är lite vitt.
Ja.
Jag droppar, vet du vad? Jag har ju löst det. Det är när jag har skäggvax.
Aha, okej.
Okay. Jag började, det ser ut som mjölk. På, alltså, just jag har sett att det ser som en gris.
Ja, nu vet inte jag om mjölksyra. Det är inte mjölk.
Nej,
men
inte mjölk.
Mjölksyra, om det har någon färg. Jag tror inte det.
Nej.
Men
tänkte att det fick namnet för det var lite mjölkigt. Det, liksom.
Ja, precis.
Ja.
Men för jag, nej, men det jag har varje gång jag haft mitt skäggvax, det är då det blir så.
Mm.
Att jag liksom, för jag blev orolig först. Nu dör gubben, nu liksom svettas jag vitt här.
Ja, nej, men det är inte tecken som gör oss oroliga inom branschen, utan
alltså tyngdlyftarbranschen.
Precis, ja. Precis. Den, det har hänt lite grejer de här två veckorna. Jag har börjat med tyngdlyft. Ja,
skjuta testor, du är stor som ett hus.
Ja, tyngdlyftningsyoga har jag börjat med. För att
du är som Peder i Robinson,
ja.
Bred nacke.
Ja, Jan Emanuel.
Ja.
Coolt.
Skäggvax, ja.
Ja.
Nej, men sen har vi den andra typen av körtlar. Och de heter apokrina svettkörtlar. Finns framförallt där det finns sekundärbehåring, kan man tänka. Alltså den här behåringen som kommer när vi genomgår puberteten.
Mm.
Inte skägg i och för sig, kommer jag på. För det är ju en sekundärbehåring. Utan snarare just kring könet, ljumskar, under armarna. I armhålan
också kanske.
Mer rumpa,
runt analhålet faktiskt.
Stjärtkonjak som vi kallar ja, kallas min familj.
Precis.
Ja, Fia säcklas ord.
Fy fan, hon är så jävla bra på att komma på sjuka grejer.
Jag vet, stjärtkonjak, det är fruktansvärt.
Och jag blev lite sugen på konjak nu. Det är ändå rätt sjukt.
Ja, ja men inte stjärtkonjak.
Det är så äckligt.
Fast nästan skulle jag kunna ta.
Du är uttorkad på flera plan.
En tvåa bara, en tvåa. Ja. Stjärtkonjak. Nej men precis, och det är armhålor kring könet och runt stjärthål faktiskt.
Det är
ja, men det är fruktansvärt ordet stjärt. Det får ni döpa om i...
Nej.
Vi läste en reklam för räkor. Då såg det räkor. Stjärtskalade räkor såg det.
Va? Ja. Vadå, någon har skalat
nej,
dem med stjärten?
Skalade med stjärt.
Skalade med stjärt såg det.
Va? Vad var det här för reklam?
Ja, men det var som så här handskalade, men det skulle vara räkstjärtar som var skalade, men det var skalade med stjärt.
Det är klart, alltså det var konstigt.
Ja, men stjärtskalade räkor är ju fan ett äckligt. Vi fortsätter, jag tappar.
Ja, nej, fast ja. Mm. Jag kommer inte kunna tänka på något annat.
Säg anus.
Stjärtkonjak och räkor.
Räkor med
god, gott till, gifter sig gott i munnen. Ja. Nej, men i alla fall, det är de platserna i alla fall. Och det som är lite speciellt med apokrina svettkörtlar, det är att de utsandrar dels feromoner, doftsignaler som har att göra med vår fortplantning och så, som framförallt hundar och sånt är lite mer lever lite efter, men man tror även att det fyller en funktion för människor och attraktion och sådana saker, att man ska göra barn tillsammans. Hyperaktiva i tonåren, ofta inte det här sympatiska nervsystemet eller temperaturreglering, utan hormonella signaler gör att apokrina körtlarna skickar ut svett. Och till skillnad från det ekrina svettet, som är lite mer som saltvatten, så innehåller apokrina svettkörtlar lite mer oljigt svett. Innehåller ämnen, kväveföreningar och lite proteiner, vilket leder till att det doftar, kan dofta väldigt fränt när bakterier, alltså våra normala hudbakterier, metaboliserar det här, de här föreningarna i det apokrina svettet. Det betyder att våra snälla hudbakterier som vi inte behöver oroa för mumsar i sig det där, och sen så kommer det fräna dofter. Den här klassiska svettdoften.
Ja. Men de bakterierna, kan de sitta i armhår även?
Ja.
Bra, för det är nämligen så här att nu ska inte jag sitta och förespråka att vi ska raka oss under armarna allt för mycket. Men har man problem med illaluktande svettningar från armhålorna, då kan det hjälpa att klippa ner armhåret. För att då finns det... Armhåret skapar ju större yta för fler bakterier att sitta och ägna sig åt den här processen.
För, mitt ryker ju till som tätt just av den anledningen. För att så här, det bara är fast under en håla.
Ja.
Och så bara, alltså att lukta illa, det är det värsta jag vet.
Ja.
Så då tar jag bort det, så får jag liksom växa ut en ny batch.
Ja.
Och sen tar jag bort det.
Klokt. Alltså. Vad gör du med... Stoppar. Donerar du det till...
Ja, någon? Till perukmaker.
Ja.
Så det kommer ut en liten sån skalle per precis.
Ja. Stadsteatern.
Ja.
Du har en evig sån plakat. Du har en egen tacknis.
Jag har alltid fribiljetter uppe i där... högst upp.
Ja.
Där man bara kan...
Ja, du menar Dramaten?
Nej, jag vet inte.
Det du donerar överallt. Det gör ingen skillnad. Alla ska ha.
Alla ska,
alla ska ha.
Teater 3.
Ja.
Dramaten.
Han kan.
Nej, men så det är ett tips, va?
Det är ett tips. För då minskar vi ytan, den totala ytan där bakterier kan sitta och mumsa i sig det här svettet.
Mm.
Ja.
Men sen får man ju se ut som en otränad kille i Paradise Hotel också. När man, alltså,
det är olika smaker vad man har.
Ja, visst. Men jag kan ju bara så skratta åt mig själv.
Vadå, hårfrihet?
Jag är väldigt hårig på överkroppen. Ja. Och så här liksom, ser mina armhålor ut som Torsten Flings kön i ett hål i mitt hjärta. så att det är liksom, nej, men då hade han rakat snoppen.
Jaha.
Han var jättehårig resten. Ja. Så det ser ut som en liten fotbollsplan bara.
Jaha.
Smal referens.
Nej, men jag har aldrig sett, jag har aldrig vågat se den faktiskt.
Ja, den,
men jag ska se den någon gång.
Det heller jag sett den faktiskt.
Ja. Nej, men det är ett bra tips. Och sen att hålla rent, alltså inte, man ska inte hålla på med överdriven hygien. Och sen tycker jag det här med kroppsdoftshets kanske vi också... Hur farligt? Alltså vi kanske måste dels acceptera att vi ibland doftar människa och att andra doftar människa. Men det här är en helt annan.
Men jag tycker ändå det är tråkigt, apropå det jag sa förut med deon. Jag tycker det är väldigt tråkigt att man duschar på morgonen, men tydligen inte tillräckligt bra. Mm. För sen när man på sig deon så börjar man lukta deosvett ändå.
Mm.
Men då är det ju för att man inte gjort mitt lilla råd där som jag sa innan. Du vet, att man just inte låter armarna torka och bla bla bla.
Ja. Ja, men det är sant. Och sen så jag bara har jag några människor i min omgivning som är så här hyper, alltså känsliga för kroppsdofter.
Ja, men det är jag ganska känslig.
Och så. Och jag kan tycka att alltså det, ja men du vet, om någon sitter på tunnelbanan lite längre bort så ja, alla, jag vet inte.
Nej, jag alltså andedräkt är lite, äckligt, men,
jo, men, det,
men svett tycker jag är fan chill.
Ja, jag vet inte. Jag tänker bara att sen kan det också vara så att jag jobbar med någonting där jag liksom behövt släcka ut allt vad
dofter är, ja.
Mm.
Dofter, ja,
vi
och
har hört tidigare avsnittet,
ja,
där liksom,
det kan vara så.
Ja.
Där du
imponerar på oss.
Du har ju liksom äckliga dofter lite här och var i ditt yrke.
Ja. Du tänker på min egen kropp.
Nej, men jag tänker på att det kan vara andra liksom.
Jo, men så är det.
Du sätter kvistligare där med akterlyktan.
Ja, alltså. Nej, men
akterlyktan.
Man har fått känna på en del rövkonjak, eller vad heter det? Ja. Nej, men hur som helst. Sen är det ju så där, det finns orsaker, totalt ofarliga orsaker som gör att vi svettas mer i perioder.
Mm.
Där har vi ju då fysisk aktivitet, varmt klimat, vanliga infektioner, alltså luftvägsinfektioner.
Mm.
Där vi inte ens behöver ha feber, men ändå kan... jag tror att det är så att det här virusen kan liksom in och mixtra lite med vårt autonoma nervsystem. Vilket gör att man kan få lite ökad puls, men man kan också svettas lite mer.
Mm.
Och det betyder inte att det är någon fara på taket och så. Och det brukar gå över inom några veckor, helt enkelt. Stress och oro, en stor bov till många som upplever att de har problem med svettningar, just handflator.
Ja, mina handflator, det går ju på så.
Ja.
Pang, säger det, så kan det liksom. Jag har ju varit med om att det droppar från mina, när jag var flygrädd.
Mm.
Så det var helt bizarrt hur händerna aktiverades.
Ja, men det är ju på ett sätt, och det har vi, nu har ni pratat om ångest när jag var borta, och vi pratade om stress innan, och vi har pratat om mycket sådana saker, men precis som när vårt stresssystem, ångestsystem kopplar igång och upplever ett hot, så precis som i hjärtklappning så svettas vi oftast med, som en förberedelse på att slåss eller fly och sådär.
Mm.
Inget att oroa sig för, utan snarare hur kan jag jobba med min stress eller min ångest. Ja, det kan vara signaler på det, helt enkelt. Att du är vältränad.
Ja, det är där. Ja. Jag tänkte just fråga om det.
Ja.
Det är hårfin gräns här. Mm. Är jag vältränad eller lider jag av fetma grad 2? För att båda sätter sig mycket.
Mm. Det beror nog på lite. Vi pratade ju, alltså när du är vältränad och tränar.
Ja.
För jag menar, alltså kondition är ju att vårt hjärta kan slå snabbare, vi kan mobilisera mer blod och anstränga oss hårdare. Vi kan springa upp för en Hammarbybacke utan att behöva pausa till slut.
Mm.
Det är ju att öka på sin kondition.
Mm.
I det så ingår ju också att bli mer effektiv på att leda bort värme så att vi kan springa längre och anstränga oss i längre tider utan att bli överhettade. Så då utvecklas den ekrina svettningen. Så att om man tänker just på rygg och på bröst, de här stora ytorna som är väldigt effektiva på att kyla av oss genom att svettas, det är de som blir bättre.
Okay.
Vid övervikt och diabetes, eller de, då misstänker jag, men jag vet inte, att det inte riktigt handlar om samma områden som svettas, utan då kanske det är mer handflator. Samma sak med ångest och de sakerna, då är handflator och de här under armarna.
För jag svettas ju fan aldrig under arm. Alltså Emelie, du vet ju hur jag svettas för inuti. Det är
helt... som ett hjärta på magen.
Ja, magen är ett stort hjärta.
Ja.
Och sen hela bröstet.
Ja.
Och sen...
Och ryggen är som ett V så här. Very cool. Sexy.
Nej, men...
Det är alltså, då är det alltså för att jag... Men det är också för att jag aldrig kan ge upp på gymmet. Jag är ju aldrig så här, jag gör min grej.
Skryt.
Nej, men det är OCD-aktigt. Ja. Alltså, jag kan inte, jag bara är pissdåligt.
Mm.
Så även fast det tar längre tid så är det att jag ändå kör på exakt det jag planerat.
Det är att din kondition har blivit bättre. Det är ett kvitto på att din kropp är bättre lämpad att anstränga sig. För du har tränat. Sen varför du har tränat, om det är att du inte kan ge det eller inte, det spelar ingen roll. Men din kropp har blivit mer effektiv vid träning. Och Emily, din kropp håller på att bli mer effektiv. För du säger att du svettas lite mer.
Ja, men faktiskt.
Och det, så fira det.
Men finns inte de som inte svettas alls, som är fysiska monster?
Det kan ställa till det. För att kan du inte få bort den här värmen, då blir det problem.
Ja, vad blir det för problem då?
Ja, du blir överhettad.
Intorkad eller?
Framförallt överhettad. Och intorkningen, ja, du mår inte bra. Nej. I alla fall.
Men det kan vara farligt. Alltså,
det kan vara farligt, absolut.
För allt stannar ju.
Ja, men det är inte farligt när du tränar och inte svettas lite i början. För då, din kropp kommer vänja sig och den lär sig att nu ska vi bli effektiva. Mm. För nu har Emily bestämt sig för att träna.
Mm.
Och så. Mm. Och så svarar kroppen. Precis som uthålligheten och allt annat kring hjärta.
Då blir man ju väldigt glad.
Ja, så var glad. Svettas. Var glad över det.
Mm.
Och sen är det ju individuellt också hur mycket vi svettas från början och så som allt annat. Men är det så att man inte alls svettas någonsin, då det kan bli stora problem.
Jag svettas ju bara när jag får upp puls, vill säga.
Ja.
Det är bara då.
Ja, nej, men det ingår någonstans i...
Ja, för du kan väl inte träna utan att få upp puls?
Eftersom jag tränar styrka så... Men jag har ju alltid cardio, alltså att det är alltid hög pulsträning.
Och när du tränar styrka så behöver ditt hjärta slå snabbare... Alltså allt det händer också.
Ja.
För att dina muskler ska få gott om blod.
Okay.
Så att det blir lite cardio också. Även när du tränar styrka. Om man
säger jag kan så. Inte sånt där så mycket.
Men om man säger så här. Det är svårt att köra liksom styrkelyftning utan att få ökad puls.
Ja, det
eller
är det.
Det var ju helt fett. Ligger på 48.
Ja.
Hej
och ho. Oh,
så. Hoa hoa.
Ja, vilken king.
Ja, hoa hoa Hallberg.
Hörrni, jag tänkte så här. Ska vi bara. Jag vet att du vill avrunda lite. Innan vi tar ett litet inslag. Är det okej? Okay? Alltså att du...
Får jag säga de två sista sakerna på listan?
Ja, självklart. Ja.
Och det är då, vältränad har vi snackat om. Starkt kryddad mat.
Ja,
också
det är
en grej.
Kul.
Ja, och det är för att då flushar vi, det öppnar upp våra kärl och så blir vi varma.
Det måste ju vara hälsosamt, tänker jag.
Jag vet inte, det är gott.
Som att bara...
gott kan det vara.
Det rensar ut.
Rensar ut.
Men sen också överkonsumtion av alkohol.
Ja.
Ja.
Det de säger, alltså överkonsumtion säger då att du dricker på fredagen. Då nyktrar du till natten till lördag.
Mm.
Sen natten till söndag.
Mm.
Det är det som i Finland kallas för lisko disco. Mm. The night of the lizards. Då du bara drömmer ångest och svettas ut allt.
Oh.
Men är det då, för man tänker att man svettas ut. Varför svettas man ut då?
Nej, men alltså det du svettas ut och som ingår framförallt i de här apokrina, det är ju, men även i de ekrina körtlarna, det är ju lite... kväveförening, alltså sånt som vi annars kissar ut.
Mm.
Men det är inte, det är liksom inte kolhydrat, alltså det är inte gifter på det sättet, eller arsenik om vi skulle ha fått i oss det, utan och vi kan inte svätta oss till en nykterhet, eller liksom svätta oss fria.
Nej.
Utan jag tror den svetten som är kopplat till alkohol, det är att kroppen är i ett stressläge, som vi har pratat om innan.
Mm. Men fråga innan vi tar första nedslaget. Om man har festat mycket, säg en sommar.
Ja.
Man binder ju vätska, alkohol binder väl vätska. Eller? Alltså du vet när alltså fyller man, känns som att man det sägs att man har mycket vätska i kroppen.
Ja, jag vet inte varför man blir
så här, när man tränar då om man blir att man svettas ut mer då. När det liksom slår på att kroppen så här ska göra sig av med vätska eller kommer det ut via urinet?
Nej, alltså som sagt, är du vältränad så svettas du mer och då svettas du ut mer vätska.
Ja.
Som du blir törstig och återställer och dricker något.
Ja,
ja helt enkelt.
Cool.
Ja.
Vi sätter en liten pauspunkt där och så ska vi ta ett återkommande inslag.
Kändisfrågan.
Vi har fått en kändisfråga.
Fantastiskt,
ja.
Älskar.
Ja, jag vet, du älskar verkligen det.
Ja, men det är kul, det är roligt.
Du har ju sagt det så här. Jag lägger ner skiten om det inte minst en per avsnitt har Jasper sagt.
Hot.
Nej.
Nej, vi ska se vem det är då. Ja. Håll i er.
Nassim Al-Fakir. Ja men visst, varför jag nu presenterar mig så. Nassim Al-Fakir här. Frågan är jag sjuk? Ja, det kanske är. Ibland vaknar jag på morgonen och så tittar jag mig i spegeln och så sträcker jag ut tungan och så märker jag så här: shit, nej, det är inte rött i halsen. Då är jag ju inte sjuk. Men för lite stund sen så vaknade jag upp ju och kände mig otroligt sjuk. Så tittar jag mig som sagt i spegeln och så är jag ju inte röd och då borde jag inte vara det. Och det som slutar då en timme senare är att jag faktiskt inte känner mig sjuk. Så här, snabbversionen. Jag har levt ett liv när jag alltid har, väldigt ofta har ont i magen. Och därefter blir lätt sjuk. På riktigt sjuk. Men snabbversionen nu. Jag tog tag i det för massa år sedan och försökte lokalisera. Jag är så trött på mina magproblem liksom. Så jag gick igenom hela aspektet liksom, försöka ta bort gluten, laktos och allting. Men egentligen hjälpte ju ingenting. Gluten hjälpte ju bara att du blev lite... Hyn blev mjukare. Okej. Jag tror inte på att någon är laktosfri. Laktosintolerant eller gluten. Jo, kanske någon. Men inte många. Många tror nog att de är det. För att det hjälper ju lite grann. Magproblemen försvinner lite grann. Men jag vill bli av med dem helt och hållet. Därför gick jag till en psykolog. Och så insåg jag att mycket av mina magproblem är för att jag faktiskt är lite stressad av saker. Så fort jag då nu, snabbversionen, massa år senare och massa psykologiska fakturer. så har jag insett att jag är ju inte sjuk, utan jag känner mig sjuk för att jag är stressad eller mår dåligt över någonting. Det kan vara små saker. Det kan vara att jag inte hunnit med någonting som jag skulle vilja. Men jag blev ju oftast väldigt sjuk då hela tiden. För jag blev lätt påverkad till saker och ting. Kanske det också var psykologiskt, vem vet. Frågan är nu, sitter det här ihop? Är det så att det faktiskt mycket är mer psykologi än man faktiskt säger inom läkare liksom branschen? Om det nu är så, skulle man kunna tvinga folk att liksom försöka lösa sina problem? Skulle man då bli av med jättemycket medicininköp? Skulle man bli av med massa symptom för att man faktiskt är mera glad i hjärtat? Förstår ni min fråga? För så är det med mig.
Mm.
Jag är ju mindre sjuk nu för att jag går snabbare till att shit, jag har ont i magen. Ah, just det, jag har ju ett jobb nästa lördag som jag inte riktigt har pluggat till och inte kan riktigt. Eller att jag känner mig nervös till för det liksom. Skulle det här, sitter ihop. Förstår ni vad jag menar? Ni är grymma, hej.
Alltså hur älskvärd.
Nej men alltså.
Jag tänkte, alltså, ja, jag älskar
det. Vad glad jag blev.
Ja, det var liksom.
Vad glad.
Det var en 10 sekunders fråga som tog 2 minuter och 47 sekunder.
Det tog så lång tid.
Ja, underbart.
Ja.
Jag blev tack, så imponerad. Nassim. Tack Nassim. Jag blev så imponerad över att kunna vissla så snabbt.
Ja, ja.
Jag ska börja med det.
Att han pratade med visslingen.
Nej, det är lite så bara lite...
Alltså, hur cool är han då?
Nej, men jag tittar ju på över Atlanten väldigt mycket.
Ja, vi är med.
Jag drömmer om att segla över Atlanten någon gång.
Nisse också.
Och då har jag fastnat väldigt mycket för Nassim. Jag bara vill hänga med honom.
Jag har hälsat honom från dig.
Ja.
Och han blev jätteglad.
Vad bra.
Jag skulle hälsa tillbaka.
Nu får jag fråga er. Är jag fördomsfull om jag förutsätter att Nassim kanske äter lite väl snabbt?
Ja, nej, men det kan man verkligen.
Kan man få den misstanken?
Jag kan känna att allt går snabbt. Han kissar snabbt, bajsar snabbt, pratar snabbt.
Ja.
Fast jag har ju sett honom äta.
Har du sett honom äta?
Ja.
Just han pratar så mycket att han inte
hinner. Nej, men han äter nog inte så jävla. Jag äter ju mycket snabbare.
Ja.
Det gör jag. Alltså, jag hade dubbelt så mycket på tallriken.
Mm.
Var klar en bra bit innan.
Intressant med det ögonvittnet. För det ger ju lite mer information. För att som Nassim säger, hans fråga är väl hur om psyket och stress och ångest och hela spektrat påverkar, kan ge ont i magen.
Ja.
Och vad säger vi om det? Ja, jättemycket. Eller så. Och i många fall så är det bara det. Det är inget fel på tarmarna. Det är inte fel på maten man stoppar i sig, utan att mag- och tarmsystemet har vi pratat om, men det sitter ju liksom, det är som sitter ju ihop med vårt psyke helt enkelt.
Ja.
Och våra stressnivåer.
Exakt. Vad var det du sa i kroppen att det fanns
katter eller ja. katter.
Vad fan var
nej,
det?
Men att det finns i, alltså själva magtarmsystemet har ett eget nervsystem som just innehåller det. Lika många neuron, alltså nervceller som i storleksordningen som en katts hjärna. Och då är det så, dels stressen. Är vi stressade och har det här fight or flight sympaticus på slaget, då ska vi inte äta. Och då blir det väldigt bullrigt och dant när vi liksom äter. Du kan också få ont i, alltså de här med ont i övre delen av magen från magsäcken, magsyra orsakat. Men också det här att tjocktarmen bara bullrar till och så får du ont i magen och sen så behöver du gå och bajsa och då brukar det släppa lite så. Det är ju jättevanligt. Stress är alltid jättebra att komma till rätta med. Har du en okontrollerad ångest, ta hand om den också såklart. Men det vi faktiskt kan göra, och det är lite åt KBT-hållet, men så känslorna, det ska vi ta hand om, men beteendet, hur beter vi oss? För oftast så äter vi väldigt snabbt. Så jag brukar ofta rekommendera att tänk inte så mycket på vad du äter, tänk på hur du äter. Och jag brukar ge hemläxor, och det kan Nassim prova nu. Nu har ju du sagt, Nisse, att han äter rätt långsamt.
Ja.
Men till er andra som har de här besvären så kan jag ge en hemläxa eller en uppgift, och det är att sätta en timer när man äter, så att man inte äter på under en kvart.
Nej.
Och det har
jag fick ju den hemläxan av dig en gång.
Ja.
Vi gjorde det, jag gjorde det en gång, så åt du en lunch på restaurang. Och satte timer på en kvart. Sen glömde jag bort det. Men jag måste fan.
Jag brukade som en mamma i ett tag bara, tänk nu på vad Jesper sa.
Ja, men det är
skit, men, så jag slutade med det sen.
Men ibland äter jag i mitt gamla vanliga heliga tempo. Men nu brukar jag också ibland så här, verkligen försöka ställa ifrån med tallriken. Alltså lära sig att det måste gå. Men det är gammal kockstress.
Jo, men och, det är inte bara kockar. Utan det är nästan alla människor äter väldigt snabbt. Och framförallt de här måltiderna lunch.
Mm.
Och gärna framför, alltså att vi gör det i förbefarten, men vi måste börja respektera måltiderna mer och den stunden och ta oss den, det också handlar om avkoppling och återhämtning under en arbetsdag eller mellan två möten eller mellan två stand-up gig.
Ja.
Men det här med stressen då liksom, som han sa, för jag tyckte det var intressant det här att skulle det vara så, om vi tog hand om våra emotionella problem eller psykiska problem, att vi skulle må bättre rent fysiskt?
Absolut, 100%.
Ja.
De här två veckorna som jag har känt mig stressad, jag har haft ont i magen och hjärtklappning. Men just när jag fått ont i magen, jag tänkte, vad fan det här är. Jag är ju läkare, jag förklarar ju. Men det har kommit som en brev på posten.
Mm.
Och det är ju för att mitt nervsystem är igång och min mage och mina tarmar framförallt är mycket mer hetsiga.
Mm.
Så fort det kommer en liten matbit så börjar det hända grejer. Det är liksom en bullerfabrik. Liksom.
Mm.
Och när det bullrar så kan det också ge knipsmärtor, att det gör ont.
Mm.
Det är inget farligt, men det kan väcka oro. Och hade jag inte varit läkare så hade jag nog varit orolig de här två veckorna över mina fysiska symptom.
Sån skillnad mot innan. Ja. Liksom. Mm.
Men i och med att jag har suttit och pratat om det här och hanterat patienter, så tror jag någonstans att så här, men det är lugnt. Det här är skitmagen som bara, det kommer gå över. Jag är inte oro.
Jag bara tänkte säga, så svaret på hans fråga är alltså, det skulle inhandlas mindre alltså medicin. Folk skulle må bättre om de tog hand om sin psykiska hälsa.
100%. 100%.
Bara så att vi har ett,
Och Nassim kan prova att äta långsamt om han, när han inte är med dig, Nisse, vet att han äter lite snabbare, så kan han prova att äta långsammare.
Och det kan ni alla andra också göra.
Alla andra kan göra det.
Tack så mycket. Tack Nassim Al-Fakir.
Tack Nassim.
Tack. Jesper Salén för svaret. Nu går vi tillbaka till Schrättenspilen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Svett. Här var det svett.
Ja.
Mm. Skvätt.
Vet ni vad? Nu har vi pratat om liksom svettet, svettningarnas, varför vi svettas och det naturliga och ofarliga och naturliga orsaker till att vi ibland kan svettas lite mer, eller hur?
Mm.
Men sen har vi en diagnos som heter hyperhidros.
Mm.
Det är ett finare ord för överdriven svettning. Mm. Och det är ett tillstånd som definieras som ett tillstånd där mängden svett överskrider den mängd som behövs för en bra temperaturreglering. Och det är oftast kopplat till en överaktivitet av det sympatiska nervsystemet. Det här vi har precis pratat om, som går in i det mesta. Man har även sett att det finns en ökad känslighet i de här ekrina körtlarna. Alltså de som vi har mycket på handflator och på övriga kroppen. Vi delar upp hyperhidros, överdriven svettning, i primär lokaliserad hyperhidros, PLH, och sekundär hyperhidros. Sekundära hyperhidrosen, det är en diagnos man sätter när de här överdrivna svettningarna beror på något underliggande fel i kroppen.
Mm.
Ja. Och jag tänker att vi ska gå in på lite potentiella orsaker till att man kan ha en sekundär hyperhidros. Sekundär hyperhidros kommer ofta rätt plötsligt, medan den primära lokaliserade hyperhidrosen, och lokaliserad, då menar man liksom inte en handflata utan oftast symmetrisk utbredning, men att det är kopplat till handflator, fötter, ansikte, armhålor till exempel. Mm. Det är liksom lokaliseringen. Den är idiopatisk. Och idiopatisk betyder att man inte vet orsaken.
Mm-hmm.
Så, det finns inget underliggande som vi kan behandla helt enkelt i det. Primär lokaliserad hyperhidros. Enligt en stor svensk studie så beräknas ungefär 5,5% av människor i Sverige i åldrarna 18-60 ha detta. Och det är lika fördelat mellan könen.
Mm-hmm.
Handflator och fotsulor debuterar ofta i barndom redan. Mm-hmm. Medan i armhålor debuterar oftast i tonåren, när vi har så mycket hormoner. För kommer ni ihåg att det är mycket hormonstyrt i den apokrina svettningen och så. Och sen så i ungefär en tredjedel av fallen brukar man se en ärftlig komponent, att någons förälder har samma problem och behövt söka vård för det. Försämring i den här primära lokaliserade hyperhidrosen brukar man se vid emotionell belastning. Och då kan man ju tänka att det är det här stresssystemet som ökar på det här ännu mer. Och det är ju väldigt många som inte söker vård för det, utan att man inte är så besvärad av det. Men sen finns det de som till slut söker vård, för att det blir ofta en väldigt jobbig sak att hantera. Mm. Det här med att ständigt ha drypande händer, ha svårt, alltså liksom stora svettfläckar i, även när man inte förväntar det, under
då
armarna.
Då luktar man kanske också extra mycket.
Det kan man nog göra. Ofta är handflator och fötter luktar inte så mycket.
De är fria.
Ja, fötter vi stänger in luktar ju såklart om det blir fuktigt. Mm. Liksom ja. Fotsvett. Jag kommer aldrig glömma jag hade en polis en gång som kom för flera år sedan och sökte mig på vårdcentralen, som hade gått igenom, haft det här problemet sedan tonåren eller barndom, jag kommer inte ihåg, men då var det just ansiktet där hen svettades väldigt mycket. Och det var först när den här personen började jobba som polis som det blev ett handikapp. För hen brydde sig inte så mycket innan, utan tyckte att det var, ja, det är sån här jag är. Men när hen stod och skulle skriva förhörde,
och det droppade svett,
det droppade från näsan så att bläcket flöt ut.
Oj.
Och då behövde den här personen ta tag i det.
Köpa en diktafon.
Jag har hört en grej man kan göra för det där.
Ja.
Botox.
Ja, men precis. Vi kommer till det.
Jag vill bara säga att jag kunde.
Ja, men det är bra.
Jag trodde du skulle säga potatismjöl. Det brukar man ha i rumpan när man jobbar i kök.
Ja, potatismjöl. Ja, nej, men,
som babypuder.
Ja, i alla fall, så själva diagnossättningen, det behövs inga blodprover eller något sånt, utan det är ofta anamnesen, alltså vad patienten berättar. Oftast så är det debut innan 25 års ålder. Kvinnor som har genomgått klimakteriet kan drabbas av hyperhidros som inte är, det finns ingen hjälpning på det, men efter klimakteriet så kan man debutera mer helt enkelt.
Okay. Men kan det försvinna sen då också, eller?
Oftast inte. Men det är inte så vanligt.
Och sen, du kanske det. Älskar mig ändå.
Ja, svettig. Älskar dig svettig. Mm. Tack. Så är det klart för dig.
Nej, men, och sen så under klimakteriet också så är det ju vanligt med såna här värmevallningar. Och då svettas, då kommer svetten som en liksom ett sätt att ta bort värmen, om man säger så.
Mm. Ja.
Det är kroppens face mist.
Precis. Rump mist. Exakt. Nej, men och när någon kommer och söker och man känner sig lugn med att det här är en primär hyperhidros, då ber man patienten svara, så då har vi en skala som avgör hur besvärande det är.
Mm.
Alltså mellan 1 till 4. Och det kan ibland avgöra vad vi försöker behandla det här med. Ja.
Men om man svettas så där mycket,
ja,
alltså du svettas som en jävla gris, bara så här, då måste det vara så, då måste man ju dricka mer.
Då måste, ja,
måste
absolut
fylla på.
Ja, så är det. Och då är du nog oftast, det där reglerar sig självt oftast, ja, törst, med törst då,
ja,
att du dricker mer. Såklart. Men
det finns alltså en lösning på det här i alla fall. Vi säger att jag kommer in i klimakteriet nu, blir svettas skit mycket, då kan jag få hjälp.
Alltså om det är under klimakteriet och värmevallningar som orsak, då finns det ju hjälp att få just med hormonbehandling.
Ja, just det.
Ja, för det är östrogenet som sjunker och oftast så brukar det hjälpa. Däremot det här efter klimakteriet, där brukar inte hormoner hjälpa.
Nej. Så då kan man få botox?
Ja, vi kommer till det.
Åh, vi kommer nyfiken till
det. Ja.
Hon vill bara köra botox.
Ja.
Jag förstår. Nej, men så att det är en glidande skala och det är upp till patienten att avgöra liksom hur besvärligt det är. För det behöver inte vara besvärligt eller farligt, eller farligt är det inte, men det kan vara
socialt
besvärligt.
Kommer du berätta om några farliga svettningar?
Ja, men jag tänkte snabbt bara gå över till den här sekundära hyperhidrosen, där det finns då ett underliggande tillstånd. Dels så brukar den komma mer snabbt. Det brukar inte vara så, om jag har haft det sedan barndomen, utan det kanske jag har haft det sedan 2 månader, så svettas jag väldigt mycket. Då kan det finnas infektion som bakomliggande orsak. Malignitet, det vill säga vissa former av cancer.
Mm.
Mm. Läkemedelsbiverkan.
Mm.
Bland annat SSRI, den vanligaste typen av antidepressiv
läkemedelsbehandling. Ja, för det hände mig, gud, alltså jag svettades ett halvår så jävla mycket.
Ja. Det kan ju vara okej, så länge man vet vad det
är. Ja, det var ju så värt det. Och sen försvann det.
Precis.
Det
och det kan ja, men exakt. Morfinpreparat är också känt för att kunna ge väldigt mycket svettning. Och sen finns det en massa andra saker. Ångest har vi redan pratat om. Hormonella tillstånd, sköldkörtelrubbningar, adrenalinproducerande tumörer till exempel. Diabetes kan man få svettningar. Jag tror att det har att göra med en dysfunktion, alltså att det autonoma nervsystemet inte funkar riktigt som det ska, men jag är inte 100% säker varför diabetes finns med på den här listan. Neurologiska tillstånd, Parkinson, nervskador kan göra, men då brukar det ju oftast inte vara symmetriskt utbrett, utan kanske mer svettas jättemycket på en arm eller på ett område. Så. Graviditet, klimakteriet har vi pratat om, alkoholintag på grund av de här värmevallningar och flusharna man kan få av alkohol, helt enkelt. Ja.
Och så då fick jag ju med lite farliga grejer också.
Ja.
Jag ska säga det, eftersom vi har många som lyssnar på den här podden med en hälsoångest, att just det här med cancer brukar ju inte bara vara svettningarna, utan att man har andra symptom också. Men det kan vara ett delsymptom i någonting.
Mm.
Ja.
Ja, men det var en vän till mig som hade en kraftig viktnedgång, konstant trötthet, sattades lite om nätterna typ.
Mm.
Det visade sig vara hjärtat.
Ja, precis. Exakt.
Så det kommer ju inte bara med svettningar.
Nej, men exakt. Andra. Ja, och det är viktigt att komma ihåg. Men vi ska heller inte nämna saker.
Nej, det, såklart.
Utan,
du är som en bipacksedel. Du måste säga allt, va?
Det är lite så. Ja. Jag känner mig ibland som en bipacksedel. Som egentligen inte folk ska läsa, brukar jag säga. Men
man kan ju också bara spola när det blir läskigt.
Ja, det kan man göra.
Men vad vill du ta det nu då? Ska vi ta det till lite...
Vad man kan göra kanske.
Exakt.
Ja.
Lite absolut torr och botox i huvudet.
Ja. Nej, men det är så här. Och då pratar vi, självklart, pratar vi sekundär hyperhidros, då ska vi göra någonting åt grundtillståndet, eller hur?
Mm.
Ja. Men pratar vi om den här primära lokaliserade hyperhidrosen, som då kan vara extremt handikappande och socialt väldigt jobbigt. Och det vi inte får glömma bort är att ångest för sina svettiga handflator skapar mer svett. Ja, viktigt att komma ihåg.
Mm.
Förstahandsbehandlingen är ju då deodorant eller antiperspirant. Vad är skillnaden då?
Vad är skillnaden där då?
Ja,
fan är skillnaden?
Deodorant, det är mer liksom en parfym. Alltså det är mer...
Är det deodorant med roll-on? Eller
det tror jag inte spelar någon roll. Utan okay. Det är bara olika design liksom så.
Okay.
Men deodorant det är parfym som maskerar doften. Och i vissa deodoranter kan också innehålla lite så här bakterie.
Ja, men exakt. Ibland så är det antiperspirant deodorant. Att, är det inte någon sam...
Då är det nog. Ja, men precis. Det finns säkert kombinationer. Men en ren deodorant är liksom bara luktmask och ibland lite att det tar bort lite bakterier. De här som metaboliserar och gör att det luktar illa. Som Nisse rakar bort boendet för en gång per dag. Men sen har vi ju antiperspiranten. Och antiperspiranten... Den innehåller någon form av så här aluminiumsalt.
Sulfat?
Nej, aluminiumklorid.
Ja,
vad jag läst.
Och det ska ju vara farligt.
Jag tror inte att det är så farligt, men...
Nej.
Jag vet
för lite om det. Nu tror alltid att alla såna här deodoranter, som jag kallar alla, inte innehåller aluminium.
Jag vet inte hur farligt det är, men den klassiska antiperspiranten, för att då, Nisse, går vi in på att blockera... Alltså den går in och blockerar de här körtlarna så att körtlarna minskar sin svettproduktion.
Då kommer den sätta ut någon annanstans eller?
Nej, det kan man ju tänka sig. Ja. Men det gör den inte. Utan självklart kan du ju liksom inte köra antiperspirant på hela kroppen varje dag och fortfarande må bra. Men ofta, det är ju lokalbehandling. Så att har du problem med handsvett och det blir väldigt besvärande, då börjar man alltid, första behandlingssteget är den här Absolut Torr.
Okej, så man kan inte, för jag har alltid velat ett experiment, att man täcker hela kroppen med Absolut Torr förutom en liten cirkel så att det blir som en vattenkran så att det bara forsar ut där.
Ja, men prova!
Jag vet inte.
Prova.
Som en grabbig tanke, men...
Jo, men den kom väl när man var 15 år.
Exakt. Ja, men... Grabbig.
Let's make it real.
Nej, men det är okej. Alltså, det är gulligt. Jag vill
tack,
bara...
jag vill vara gullig. Jag vill inte vara grabbig.
Jag tror däremot att det kommer komma lite svett och du kommer se en skillnad på den här punkten som du inte har kört. Men det kommer inte bli liksom en kran.
Ja. Men får jag också komma med ett tips som min kompis Hans Safari, även kallad Hasna, gav mig när vi jobbade. Den är skitbra. Är man någonstans nu och plötsligt luktar man jättemycket svett, då kan man gå in på närmaste toalett, ta handdesinfektion eftersom det alltid finns nu efter covid och ta en massa handdesinfektion under armarna. Det är säkert inte nyttigt, men lukten försvinner.
Det är sant,
ja, man blir helt fräsch.
Alltså att rengöra där just där man har de här apokrina svettkörtlarna är nog aldrig fel. Det som kan vara lite lurigt med alkohol och sånt här är att det kan vara rätt irriterande. Och det är även så med de här antiperspiranterna att de kan vara rätt irriterande för huden. Men däremot så det som är viktigt med antiperspiranten, och då finns det den här Absolut Torr som någonstans har blivit husets vin när det gäller Absolut Torr. Och det är ofta det vi rekommenderar. Det som är tricket, och det du har varit lite inne på med MAS-deodorant, det är att antiperspirant, den funkar inte direkt. Utan det tar ungefär 6 timmar för att de här ämnena ska gå in och liksom, bromsa de här svettkörtlarna. Så att det som är viktigt det är att du använder deodoranten, eller antiperspiranten då ska jag vara noggrann, kvällen innan. Så när du har duschat och allting, när du går och lägger dig så tar du på den på de områdena som du har problem med. Och då får du effekt dagen efter.
Är det därför det är så här lasting 24 hours? Det måste ju vara antiperspirant. För annars är det så här, ta bara mer.
Ja, säkert. Men jag håller med. Jag känner igen liksom...
Som reklam, det måste ju vara att det liksom... För det har jag alltid undrat varför liksom...
Men Jesper, det känns som att du inte är en person som använder deo. Alltså, du luktar ju aldrig någonting. Men det känns ändå inte som att du använder deo.
Ja, men jag använder deo med antiperspirant i, såg jag. Men jag kör ofta en väldigt doftfri. För jag tycker de flesta deodoranter och antiperspiranter doftar ganska cheesy.
Ja.
Eller du vet, så här, safari-doft.
Jag älskar,
eller safari. Alltså,
jag älskar min Axe Africa.
Alltså. Ja, men det är den jag menar. Ja. Axe Africa.
Det finns inget fult med det. Det luktar gott.
Visst är vad jag menar.
Ja.
Nej, men då tänker jag, jag kör någon så här yoghurt-doft. Eller jag vet inte, någon så här. Jag brukar inte köpa deodorant för kvinnor som inte doftar så mycket.
Hej, jag har problem, jag luktar surt under armarna. Har du något test? Tips då? Ja, men då har du yoghurt.
Samoa-yoghurt luktar jag idag. Nej, men någonting som inte. Sen satsar jag hellre på att ha en härlig parfym som får liksom sätta doften.
Så tycker jag låter smart
och så. Men nej, sen har jag liksom aldrig haft den där Ja, men jag vet inte. Jag kan sakna, alltså ja, skitsamma, jag ska inte gå in på det. Men jag doftar, det är sällan det har varit den här superfräna doften. Mm. Men det kanske, jag kanske inte har något testosteron i mig. Kan det vara kanske.
Men Nisse luktar inte heller svett.
Jag har inte heller mycket testosteron.
Bra, let's
ja, make men man ska lukta gott bara.
Ja.
Men, ja, men så att, det är ju ett då.
Ja, men det är första. Nu pratar vi om vad jag, alltså vad vi gör på vårdcentralen när någon kommer med de här. Då provar man absolut torr. Och då måste man göra det en månad. Och verkligen göra det hela tiden. För att vi ska kunna utvärdera det. Funkar inte det, då finns det tabletter som är antikolinerga. Mm. Och det betyder att de går in och blockerar en signalsubstans eller nervsignal som är dels involverade i liksom att göra svett, men sen också att lite andra saker. Men då kan man äta de här tabletterna, och då måste man prova det i 2 månader i en lämplig dos. Lite besvärligt, men det här måste man ändå prova för nästa steg. Det är att man kan då såklart få biverkningar. Och äter man en medicin som gör att vi inte svettas, alltså att en sekretion från körtlar slutar funka, då kan man få torra ögon, man kan bli torr i munnen, och är man torr i munnen så kan man få ökade problem problem i munnen och ökad kariesbildning och allt sånt där. Mm. Så att det finns tyvärr rätt mycket biverkningar som inte gäller alla, men man ska i alla fall prova det. Och funkar inte det, eller att man får för mycket biverkningar, man kan bli yr också, dimsyn, då kan man skicka en remiss till svettmottagningen.
Ja. finns en svettmottagning?
Ja, det är hudläkare.
Om inte du duschar nu så åker du direkt till svettmottagningen.
Det är begränsat resurser, så att det måste ha att göra med, dels måste man ha provat allt det här, men sen så handlar det om det är handsvett, alltså handflator eller armhålor. Inte om det är ansikte, inte om det är fötter. Så det är väldigt selekterat.
Alltså men det är ändå, jag vet inte, det är så, jag får så många fördomar mot dem som är svettexperter, att det är liksom, ja men du är ihop med en läkare eller? Ja, exakt. Och så blir man det är inte liksom hjärnkirurg, utan det är...
Ja, men nu måste jag säga, det är liksom, det finns ingen så här läkarspecialitet som är svett, utan det här är ju hudläkarna kan hela huden, och det är en otroligt komplex...
Det är inte
komplex.
En gubbe som sitter nere i källaren som bara har sett.
Nej, det är förmodligen inte. Nej, det är det inte. Ja, det här är hudläkare som driver svettmottagningen. Och den är ju fantastisk och otroligt viktig. Och då får man det här betalt av från våra skattepengar. Ja. Men sen kan man också söka sig till privata aktörer för att få hjälp. Och vad är det för hjälp man får då?
Botox,
precis. Botox är ju ett nervgift. Som ser till att nerver slutar fungera, vilket kan vara dödligt. Om du får botox i dig så kan du inte andas, alltså så. Så att det är ett läskigt. Jättefarligt gift, men både i att komma till rätta med rynkor, det är ju för att musklerna inte ska kunna skapa rynkorna som vi använder estetiskt så, men då sprutar man det i handflatorna i mikrodosering, och då får man då oftast en mindre aktivering av svettkörtlarna, och effekten brukar sitta i 7-9 månader.
Mm-hmm.
Så botox. Sen finns det lite andra behandlingsalternativ, bland annat mikrovågsbehandling som förstör svettkörtlarna, och där har man har väl inte kunnat följa upp och sett långtidseffekterna helt enkelt. Nej. Men det finns lite olika alternativ, och man kan söka sig privat också om man inte inkluderas i de här.
Men vad är det tänkt att fråga? Botox,
ja.
Var det så att det först användes inom läkemedelsbranschen och sen bara, fan det här är ju bra kosmetiskt också?
Alltså egentligen om man ska vara, det är ju ett läkemedel,
ja.
Och det är ju hemskt, alltså just när det gäller botoxbehandling av estetiska skäl så kan ju det bli ödesdigra konsekvenser om den personen som ger botoxen sätter det på fel plats.
Ja.
Så att det är ett läkemedel, men det kommer ju från, det toxinet, det giftet kommer ju från stelkrampsbakterier.
Jaha.
Oj.
Det är stelkrampsgift.
Oj.
Ja. Så att vi ska använda det med respekt och när det behövs.
Mm. Ja, jag har inte börjat än. Men...
Nej, jag tycker att det är fint att man ska inte uttala...
Du gillar ju rynkigt.
Nej, jag tycker att det är fint att se en historia i någons ansikte.
Det tycker jag med. Jag, när jag tittar mig i spegeln, vilket jag inte gör så ofta, men då ser jag att jag har lite sådär rynkigt. Men då har jag insett att jag har ju använt mitt ansikte. Ja. Jag använder mitt ansikte jävligt mycket när jag lever. Mm. Genom att så här använda det och grimasera, tror jag.
Jag tycker du ser ung ut i alla fall.
Tack.
Och du, älskling.
Tack. Du ser ung ut, men väldigt, väldigt trött.
Alltså, känner mig som 95 på insidan just nu. Ja. Så att, ja. Ja, men det är fint.
Men är det något mer du vill tillägga?
Ja, nej.
Nej, jag tycker nej. Alltså, fan, så här mycket svett har ingen podcast pratat om i världshistorien. Nej.
Det är fan rekord.
Ja, det är så mycket. Ja.
Kanske det kan finnas någon podd som heter så här, Svettpodden.
Ja, det är gubben som jobbar i
förutom dem.
Det är ansvettningsexperten som jobbar på Karolinska i källaren som har sin svettpodd.
Ja.
Då blir det så här, eftersom att det blev ett ganska långt avsnitt, så går vi direkt på det sista vi alltid gör. Vi tar några frågor från er lyssnare. Spela lyssnarfrågor jingle, tack.
Lyssnare.
Är det så?
Nej.
Här kommer första frågan då. Emily, eller jag tar den först. Jag har en lyssnarfråga eller en inläst.
Yeah.
Häng med.
Hej kära fantastiska individer. Först vill jag säga att ni har världens absolut bästa podd. Jag blir så glad varje vecka som jag får lyssna på ett nytt avsnitt och man känner igen sig så mycket. Det jag har en fråga om gäller Alzheimers. Jag undrar om man kan förebygga det på något sätt om man bär på genen. Jag vet inte idag ifall jag bär på genen, men jag har en mamma som har Alzheimers och hennes faster hade också Alzheimers. Och det gör ju att man faktiskt tänker och funderar mycket kring det här. Ha det så bra. Hej då.
Alltså gud, vilken bra fråga.
Ja, otroligt bra fråga.
Det var en jättebra fråga och tack för den. Genen för Alzheimer, vi kan ju kartlägga vår genetik, men mig vetligen så finns det inget vi kan göra för att förebygga uppkomsten av det. Däremot så har det ju hänt väldigt mycket nu på sistone kring behandling av Alzheimer.
Mm.
Att ett läkemedelsföretag har kommit på en behandling som verkar framgångsrik,
mm-hmm.
vilket är väldigt ljust.
Mm.
Men enligt mina kunskaper så finns det inget vi kan göra för att förebygga.
Nej.
Att sjukdomen ska
uppstå.
Så det
är ingenting så här, du vet, man kan fukta hjärnan. Så här, hälsokost säger ju så här att fiskleverolja, så att du fuktar hjärnan och sånt.
Ja, nej, det känner jag inte till att just fukta hjärnan.
Jag har hört att hjärnan skrumpnar av stress.
Ja. Ja.
Och att man kan fukta upp den.
Ja. Jag har inte hört, i sådana fall ska jag fukta upp min hjärna nu, känner jag. Men nej, ja, alltså, hjärnan kan skrumpna eller till och med på, liksom, när man tittar på röntgen så kan man se med stigande ålder att den liksom drar ihop sig. Och även vid alkoholskador så kan man se det på röntgen då helt enkelt, att det liksom... Den blir lite mindre helt enkelt.
Mm.
Men sen om fukt och sådana saker, det vågar jag inte svara på. Och heller inte om det finns något man kan... Jag känner inte till något man kan göra för att förebygga uppkomsten av Alzheimer.
Men de här preparaten då, är det någonting som liksom vi i vår generation kommer hinna ta del av? Alltså är det så här, så nära inpå att vi kan känna oss lite säkra? Liksom?
Absolut. Sen är det ju alltid så när ett företag och forskare har kommit på en ny typ av läkemedel att ibland så kanske det inte är så bra som man först tror. Nej. Alltså så, men vad jag har läst om, och då har jag inte läst på jättemycket, men så ser det framgångsrikt ut.
Får jag ha en tillfälligt fråga?
Såklart.
Om vi säger då att jag har lite början på Alzheimers redan,
mm.
tror du det läkemedlet kan liksom hjälpa mig? Alltså, eller kan jag låta min Alzheimers gå för långt, tror du, så att den inte går att hjälpa?
Oj.
Det var svårt kanske.
Ja, men det är en svår fråga, för jag är inte liksom påläst på det senaste, allt som har att göra med Alzheimer då.
Nej.
Men precis, alltså det handlar ju om att bromsa upp utvecklingen, vad jag förstår.
Ja,
och det finns redan, så finns det bromsmedicin kan man säga, men som inte alls är 100%. Men, så att, och så. Men sen gäller det ju, om vi pratar om minne överhuvudtaget och vår hjärna, vi måste ju underhålla den när vi blir äldre för att den ska fortsätta funka. Mm. Ensamhet, att bara sitta hemma i en lägenhet, är destruktivt för en hjärna.
Mm.
Oavsett om du har en sjukdom eller inte, såklart. Sociala interaktioner, samtal, korsord.
Kanske skaffa en hund.
Nej, men sådana saker är jätteviktigt. Mm. Det hjälper dock inte någon som har en Alzheimer-sjukdom, ska jag säga.
Nej.
Men utan det är ju mer för att hålla hjärnan i gott skick. Annars så är inte det helt oviktigt.
Mm.
Ja.
Cool.
Ja.
Emily, har du en fråga?
Ja, så det hugger lite här i min rygg.
Jaha, du
gör det.
Ja.
Det var farligt eller?
Nej, Eller, nej, det tror jag inte.
Okej,
alltså, okay. Det var kul att du jag menar att du hade en fråga från lyssnarna.
Jag vet, men jag passade på. Alltså, jag har en
två veckors frågor upplagrade.
Ja, exakt.
Ja, nästa fråga, Emily Ugla.
Yes.
Fire away.
Jag har ont under mitt sista högra revben, men jag gjorde alla prover och till och med ett ultraljud och MRCP. Och det finns ingenting för att gallsten eller andra sjukdomar, men jag har fortfarande ont. Ja.
Ja, var det hela frågan?
Ja.
Ja, alltså MRCP, det är ju när man tittar en väldigt specifik undersökning just på gallvägarna. Och under högra revbenet, under sista högra revbenet, det är ju nere vid, nästan nere vid stjärten. Alltså det är ju ganska långt ner.
Ja, det är
det är ju väldigt leven. Långt ner. Ja, levern är ju liksom... Rebensbågen, alltså ja, det där är ju jättesvårt att svara på såklart om man inte är synsk, vilket jag inte är, men då skulle jag nog kunna säga sådär att det säkert har att göra med rörelseapparaten och rebenen snarare än de inre organen, om någon är så väl undersökt, helt enkelt.
Så man ska ju kunna liksom lita på
det tycker jag.
Alla undersökningar man har gjort.
Ja, och där kanske, ja. Alltså, frågan är om man behövde göra alla undersökningar, kan jag tänka. Alltså lite så, men det är jättesvårt att uttala sig om. Men ja, jag skulle behöva jättemycket mer information för att kunna svara på något. Men gör det ont och allting verkar stå rätt till där inne, så kan man prova med fysioterapeuterna, faktiskt.
Ska vi nöja oss där för den här gången, tycker jag?
Ja, vi gör det.
För att det är ett långt avsnitt och... Vi kommer ha gott om tid att svara på alla frågor. Vi har så mycket frågor, och glöm inte att fortsätta skicka in frågor till fraga@ariasjuk.se eller gå in på Instagram där vi heter Ariasjuk. Där kan du skicka in röstmemos som ni har fått höra idag till exempel. Tack för den här veckan, Emily Uggla.
Tack.
Tack Jesper Salén, hela Sveriges allmänläkare, snart allmänläkare, expert. Jag heter Nissa Hallberg. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper det här. Vi hörs igen nästa vecka.
Puss puss.
Hej hej.
Hej.